En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkomna till en undran till, vår frågeversion av Aftonbladets politikpodd En runda till. Som för övrigt i förra veckan passerade 10 miljoner lyssningar. Vi är tacksamma för varenda en av de där lyssningarna och dessutom glada att ni följer med även på måndagar nu för tiden. Eller hur, Myråväder?
Ja, vår nya myspodd.
Vår nya måndagstradition. Ja. Vi möts här inne och myser. Så är det verkligen. Och vi ska svara på en av våra lyssnares frågor snart. Vi är så glada för att ni skickar in. Men först så måste vi prata lite om Harpsund Gate, som vi väl numera får kalla det för. Harpsund fungerar ju som rekreations- och representationsbostad för Sveriges statsminister sedan typ 50-talet. Och i torsdags i förra veckan så kunde våra poddkollegor Viktor Stenqvist och Olof Svensson berätta hur Harpsund har använts som festlokal av Ulf Kristerssons ena dotter och som festlokal även för hans svägerska när hon hade kalas där. Och den här artikeln om hur Harpsund har använts i det här syftet, den väckte minst sagt känslor hos Moderaternas pressstab och hos statsministerns fru Birgitta Ed. My, om du kan berätta om de här känslorna, hur såg de ut?
De handlade ju väldigt mycket om, kan vi inte bara få göra vad vi vill och kan inte bara låta oss vara i fred?
Sen har om det vore så enkelt.
Det funkar inte så när man är i makten. Men sen så har det ju visat sig att vid tillfällen under historien, jag skulle säga att det har ändå inte vaskats upp så jättemånga tillfällen, men det har dykt upp tillfällen där andra statsminister också har haft evenemang med mer privata inslag på Harpsund. Patrik Kristersson har ju också haft privata event på Sagerska palatset som är deras bostad in i stan, och då har ju Birgitta Ed haft event där. Men tillbaka till känslorna, någonting jag tycker att man inte ska ha i politiken, återkommande tema. Det har ju varit på bred front har man ju ändå gått från Moderaternas håll gått på, till attack för att sänka den här granskningen och istället då gett en väldigt mycket nytt liv, skulle jag säga. Det har liksom skapat en debatt om granskningen som är, inte handlar bara om granskningen utan också om hur mycket ska makten ändå tåla och bli granskade, och i det här fallet väldigt lite visade sig.
Ja, det var intressant att se förloppet faktiskt efter att den här artikeln publicerades. En knäckfråga för Moderaterna var huruvida Aftonbladet hade sökt statsministerns dotter eller hennes vänner eller inte, vilket ju tydliggjordes från Aftonbladets håll att det hade inte skett. Men den här ilskan mot medierna är ju inget nytt från just Moderaterna. Vi minns för några veckor sedan, efter partiledardebatten i Agenda, då var det Moderaternas presschef Siri Steyer som rasade mot SVT och meddelade att om ingen stänger av mikrofonerna på partiledare som pratar i munnen på varandra så kommer Ulf Kristersson inte dyka upp på någon sån här partiledardebatt igen. Och om man ska se det här i ett lite större perspektiv, My, vad handlar det om för typ av strategi från Moderaternas sida?
Det är helt uppenbart att det finns en stor oro kring Ulf Kristerssons framtoning och vad det kan betyda för partiet. Och strategin är ju att vara hårdare mot motståndare, och där är tydligen medierna en del i deras grupp av motståndare som de har räknat in. Och det handlar ju om att man ska inte köpa premisser och frågeställningar från medierna. Och jag tror, om man skulle liksom lyfta blicken, så tänker jag att ja, men egentligen kanske det inte är en dålig strategi om man i en intervjusituation ifrågasätter den frågan man har fått, vänder på den och istället svarar på någonting som är till ens egen fördel. Mm. Alltså det är ju liksom ett klassiskt knep ändå från politiker att säga så här, ja, men jag tycker inte du ställer frågan rätt, det här har vi gjort eller det här vill jag att man tittar på istället, och liksom skapa momentum i det. Och där tänker jag att det är ingen okänd eller dålig strategi kanske, att skapa
frustrerande, men
frustrerande för journalister, men liksom ändå tycker jag att det är upp till politiker själva att göra det. Men det känns som att de har missförstått sin egen strategi, och att istället då måla ut medierna som motståndare för att de granskar makten. Och det tror inte jag är en bra strategi, och det funkar inte ens för Sverigedemokraterna. Vi minns ju hur det i så sätt sänkte delar av deras valkampanj i EU-valet när man gjorde precis det, och de har ju ändå de mest skeptiska väljarna, alltså de väljarna som minst tror på medier, alltså antietablissemangsväljarna. Mm. Det funkade inte ens i den gruppen. Och, så jag förstår inte riktigt hur de tänker att det ska funka för de moderater att köra samma grej. Så jag tror att den här strategin som den, jag vet inte, men som den kanske var tänkt från början, ja, visst, det är en strategi. Det kan man ju göra, men att det den har liksom blivit nu som handlar om att göra medierna till motståndare, det tror inte jag funkar.
Men kommer de att fortsätta med den in i valrörelsen?
Jag lyssnade på radioprogrammet Medierna i helgen. Och där sa Hanna Strömberg, hon som har varit, hon är den vice presschefen som har varit
Moderaterna.
Utåt Moderaterna och bråkat ganska mycket om det här med Aftonbladet. Hon sa att hon inte kände igen att det var, skulle finnas en sån här strategi. Och det vet ju vi att det har funnits. Så att det kanske är ett tecken på att man nu har börjat fundera över hur världen funkar, att man kanske behöver fundera om.
Till veckans fråga. Hej, jag undrar vad som har hänt med Aida Hadzialic. Hon avgick ju som minister för 9 år sedan efter att ha druckit vin i Danmark och sen kört bil i Sverige. Jag vet att hon är ordförande i Region Stockholm, men jag undrar om hon är på väg in i rikspolitiken igen. Lawen Redar och Teresa Carvalho nämns ju hela tiden. Men varför är inte Aida Hadzialic längre ett framtidsnamn? Vänliga hälsningar från Helene Karlsson. Tack Helene Karlsson för din undran. Och låt oss först ta oss tillbaka till när Hadzialic, som då var minister i Stefan Löfvens regering, lämnade sin post som Sveriges gymnasie- och kunskapslyftsminister i augusti 2016.
I förrgår kväll var jag i Köpenhamn med en vän och skulle ta mig till Malmö. Jag hade tidigare under kvällen, innan en konsert, druckit 2 glas vin, 1 glas rött och 1 glas mousserande. Cirka 4 timmar senare gjorde jag mitt livs största misstag och valde att ta bilen hem till Malmö, naturligtvis i tron om att jag inte var påverkad. Strax efter brofästet på andra sidan blev jag stoppad av polis i en ordinarie nykterhetskontroll, och utandningsprovet konstaterade då 0,2 promille. Därför har jag meddelat statsministern att jag som en konsekvens av detta väljer att sluta som statsråd i regeringen.
Ja, där gick vi tillbaka rejält i tiden. Men My, visst var Hadzialic ett riktigt framtidsnamn inom Socialdemokraterna när det här hände? Visst var hon på frammarsch, på uppåtgående, en person som Stefan Löfven verkligen, verkligen ville satsa på?
Alltså det kändes ju så då. Hon var ett framtidsnamn, hon var också Sveriges yngsta minister genom tiderna när hon utnämndes 2014. Nu har hon ju blivit omkörd av Romina Pourmokhtari. För Aida Hadzialic var 27 år när hon blev minister och Romina Pourmokhtari var 26 år. Så hon har tappat den posten. Men nu när jag tänker på det och när jag hör, blir påminn om vilken ministerpost hon hade. Gymnasie- och kunskapslivsminister.
Att den ens fanns, höll jag på att säga.
Då känner jag att ja, kanske inte ett framtidsnamn. Kanske var det bara att alla bara hoppades på en sån där unghetssocien som vi gör. Och att man bara såg någon som var ny. Hon kom ju från lokalpolitiken och lyftes upp i regeringen och var ett okänt namn när hon gjorde det. Sen blev hon ju väldigt känd när hon körde rattfull. Men innan dess så var hon ju liksom mest egentligen känd för att hon var ung. Och ja, gymnasie- och kunskapslivsminister. Inte en framtidsposten då egentligen.
Det alltså, kanske det bara var starten på något.
Det kunde ju vara starten på någonting. Det var väl det som folk tänkte. Mm. Men ja, det blev det inte nu.
Nej, för klippt då till att Aida Hadzialic verkligen stod vid sitt ord. Hon lämnade regeringen och var borta från politiken i typ 3 år. Någonting sånt. Sen kom hon ju tillbaka till politiken. Hon är sedan 2022 finansregionråd och regionstyrelsens ordförande i Region Stockholm. Det låter ju som ett viktigt jobb, My, får vi ändå säga. Det låter bra.
Det är ju ett viktigt jobb och ett jobb som har stor ansvar för budget och stor ansvar för många människors vardag i Stockholm.
Men vad säger du om karriären då, sen hon lämnade regeringen 2016? Det är ju ändå väldigt länge sedan. Har hon gjort, hur ser hennes liksom karriärssteg ut?
Det är som en retorisk fråga. Alltså att bli regionpolitiker är ju inte en kometkarriär.
Det var inte ens en retorisk fråga.
Det kan man inte ens säga.
Nej, är det inte det?
Nej, det är det ju inte.
Varför inte?
Nej, och det är ju det som är så speciellt med just regionpolitiker. Alltså det är väldigt komplicerat att vara regionpolitiker i Sverige. Dels har man ju då ansvar för väldigt stora budgetar. Alltså Stockholms regionbudget är ju den näst största i riket förutom statsbudgeten. Den tar hand om väldigt mycket pengar. Dels är man ju ansvarig för väldigt viktiga delar i människors vardagsliv. Alltså sjukvården, en av liksom, politikens viktigaste frågor har de ansvar för. Kollektivtrafiken, också någonting som väcker känslor. Mm. Och kultur. Och förutom det så är de ju då nästan helt okända och får liksom verka i det dolda. För att det här är en del av politiken som granskas väldigt lite. Intresset är lågt från media, från allmänheten. Det är ju till och med det val som har lägst valdeltagande. Alltså man går och röstar, men man väljer kanske ändå inte att lägga sin röst i regionvalet. Alltså det är ju en riktigt så här maktdoldis i svensk politik.
Så det du säger är att hon har väldigt mycket makt och väldigt stort inflytande, men hon har inte kändiskapet. Det är egentligen det som är glappet.
Nej, hon har inte heller ansvarsutkrävandet.
Nej.
För det är väl det som är problemet med regionpolitiken. Att vi som media inte granskar dem. Det ligger mycket på oss, tycker jag. Och att man då inte heller kan ansvarsutkräva det som görs i regionen. Alltså för människor vet liksom inte om vilka de är. De vet inte knappt om vilka som styr. Och de vet inte om hur de kan påverka genom sin röst. Hur regionen bedrivs, alltså hur arbetet i regionen bedrivs. Och vet du vem som inte heller vet om, för känner till regionpolitiker?
Nej, berätta.
ChatGPT.
Är det sant?
För att jag tänkte så här, okej, men vad, om man går in på ChatGPT och frågar vilka är liksom topp 5 mest profilerade regionpolitiker i landet?
Mm.
För att få en överblick, alltså om en vanlig person
rimlig
skulle
in fråga.
Göra det. Ja, en helt rimlig fråga. Först förstod inte frågan alls.
Aj då.
Men med lite bättre prompt så gjorde den det. Och då kom den fram till att den hittade bara 4 personer.
Nej.
Den hittade inte ens topp 5.
Det är helt otroligt.
Vill du höra vilka det är?
Ja.
Då är det Aida Hadzialic som är etta i Stockholm. Mm. Det kan inte vara så
konstigt. Det talar för henne. Mm.
Sen tyckte jag att den gjorde lite lätt för sig. För den har ju tagit regionfullmäktiges, alltså så här regionråden, de som leder regionfullmäktige har den ju tagit. Eller regionstyrelsens ordförande. Det kan vara lite olika. Men i alla fall, den har ju tagit Carl-Johan Sonesson i Skåne. Vi känner ju till honom eftersom vi är från Skåne. Kanske
verkligen
lite mer engagerade i Skånepolitiken än
så kan det vara.
Det normala.
Så kan det vara. Bättre insyn.
Bättre insyn.
Tror vi.
Han är ju också känd för att han har en väldigt högljudd bror, Christian Sonesson, som är kommunalråd i Staffanstorp och som ofta uttalar sig i, vad ska man säga, han är en nagel i ögat på sitt eget parti.
Och jag och Carl-Johan Sonesson gick dessutom på samma gymnasieskola.
Dessutom det,
ja. Ja. Men det visste kanske inte ChatGPT. Precis, för transparensens
skull. Det är inte att ni har gått i parallellklass, nej. Den nummer 3 på listan, Helene Eliasson, redan där har den ju tappat mig. Socialdemokrat, Västra Götalandsregionen.
Nej, jag hade ingen aning.
Nej. Anders Öberg, socialdemokrat också, Norrbotten. Och nummer 5, 0. Den kammade 0. Det fanns ingen person den hittade.
Nej, men det säger väl allt?
Det säger väl allting. Mm. Det säger väl,
det är ingen som skriver om de här
människorna. Nej, alltså framförallt känner jag att det är ju väldigt dåligt av oss i media.
Ja.
Som inte gör att de här människorna är kända ens av ChatGPT.
Ja, men det är ju intressant då med tanke på att du berättade hur mycket makt de här människorna har över våra liv, hur stort inflytande de har. Hur ser villkoren för regionpolitiken i sin nuvarande form ut?
Jag är glad att du frågar.
Det tror jag säkert att du är. Jag brukar ställa frågor som du uppskattar.
Alltså regionerna är ju ett aber, ska jag säga, i politiken. Och har varit sedan 1600-talet. Och nu vill ni...
Sedan 1600-talet?
Ja, och jag... Okay. Alltså 1600-talet är mitt bästa tal. Men jag ska
inte... Det är ingen slump alltså att du råkade hamna där.
Nej. Jag tänker inte gå in på någon historisk essä om Sveriges länsindelning och Axel Oxenstierna.
Tack.
Även om det hände på 1600-talet. Det bästa talet. Men sen dess har det funnits många ambitioner att förändra länsindelningen, alltså det som är regionerna nu, hur de fungerar. Ett av få lyckade försök, och då pratar vi alltså sen 1600-talet. Ett av få lyckade försök att göra detta sedan 1600-talet skedde i slutet av 90-talet. 1999 skedde någonting som var stort för dig och mig förmodligen. Sammanslagningen av Malmöhus och Kristianstad län. Just till Region Skåne.
Det är fortfarande en kopp som det står Radio Malmöhus på. En relik från
ja, det finns många reliker i regionerna. Och då slogs också Västra Götalandsregionen ihop och bildades av Skaraborgs län, Älvsborgs län och Göteborg och Bohus län. Man kan väl säga att det var lite olika resultat. I Skåne handlade det ju om att det fanns ju en väldigt stark kulturell identitet som var enad. Så att i Skåne var det ju i stort sett inga problem att slå ihop. Man hade ju liksom väntat på det här sedan 1600-talet när man delade upp det för att försvaga Skånes makt. Är vi där igen? De skånsk-danska krigen, mina barns favoritkrig. Sen hade Socialdemokraterna ett försök att göra en stor regionreform under sin första mandatperiod. Och det gick ju inte. Man ville slå ihop de här mindre regionerna till liksom storregioner eftersom det är 21 regioner i Sverige och de är liksom självstyrande och det är svårt och det är liksom inte lika mycket. Det är inte samma förutsättningar var i region. Man vill liksom minska på det här genom att slå ihop dem till storregioner. Om jag minns det korrekt så var det Halland och Jämtland som framförallt satte sig på tvären. Det kan finnas fler regioner som gjorde det. Och det är ju för att det här som jag egentligen tycker är intressant med regionerna, det är ju att det är ju en administrativ entitet där man styr politik och där man borde granskas. Men det är också kopplat till kulturella identiteter, alltså vilken del av Sverige man tillhör. Och därför är det så komplicerat att göra någonting kring det här med regionindelningarna.
Mm. Kan det vara en av anledningarna då till att man inte röstar i lika stor utsträckning i regionvalet? Att man helt enkelt inte uppfattar riktigt vad regionen gör för en?
Det tror jag är ett problem, att man inte riktigt vet vad de gör. Sen har vi ju Kristdemokraterna, de har ju ambitionen att avskaffa regionerna. Det går ju inte jättebra. Istället har de ju landat i att de vill ha en nationell vårdförmedling. Det kan vi säga att det är ett väldigt mycket mildare förslag ju än att avskaffa regionerna. Men jag tror att det är ju svårt just för att det kopplar i det här med att det finns en kulturell identitet också som gör att man identifierar sig väldigt starkt med den region man kommer ifrån. Och det är ju egentligen inte kopplat till politiken. Nu är jag liksom inne på lite sidspår, men jag vill bara förklara varför regionpolitiken är komplicerad att hantera utifrån ett politiskt perspektiv.
Men om vi ska tillbaka till Helene Karlssons undran, My. Om vi då tänker på just Aida Hadzialic, för vår mejlskrivare undrar ju om hon kan vara på väg tillbaka till rikspolitiken och att det kanske någonstans är dags för Hadzialic att lämna regionpolitiken då, där hon ju för en ganska undanskymd tillvaro. Vad tror du?
Deras listor verkar inte vara klara än över hur det blir. Då vet man ju vilka som kandiderar till riksdagen, vilka som kandiderar till regionen. Men det är väldigt ovanligt att regionpolitiker lyfts in i en regering till exempel. Det är mycket mer vanligt att en kommunpolitiker blir minister. Att man går ut i landet, hittar en kommunpolitiker och så lyfter man in dem i en regering.
Hur kommer det sig?
Jag tror dels det handlar om att man har liksom högre, eller man är mer profilerad som kommunpolitiker. Man syns mer och har hörts mer. Man kan också vara en del i den allmänna debatten på ett annat sätt. Regionpolitikerna håller liksom huvudet nere. Mycket mer. Så jag skulle ändå säga att även om hennes jobb nu är väldigt viktigt för Socialdemokraterna och är ett bra jobb i politiken, så skapar det färre förutsättningar för henne egentligen att ta sig tillbaka till rikspolitiken från den här positionen än hon hade när hon var kommunpolitiker i Halland.
Sen kan man också tänka att hon kanske inte vill tillbaka till rikspolitiken och att hon är nöjd med att befinna sig där hon är, med tanke på hennes erfarenhet också, att hon lämnade regeringen och på det sättet som hon gjorde det. Men jag tänker så här, hon är ju bara 38 år gammal ändå. Det är ingen ålder på vare sig en häst eller en politiker. Hon har varit minister, hon har varit finansregionråd då, hennes nuvarande tjänst. Hade Hadzialic varit en stor tillgång för Socialdemokraterna i rikspolitiken och kanske till och med kunnat vara en ministerkandidat om Socialdemokraterna skulle gå med segern efter nästa val?
Ja, jag tänker att man ska inte utesluta att någon skulle kunna vara en ministerkandidat i en regering. Alltså, så är det ju i partier, att de försöker ändå hitta människor som har förankring på olika sätt i partiet. Sen tror jag att det är komplicerat med Stockholm. Stockholmspolitiken är ju ansträngd på många sätt och har ju varit utsatt för många så här ideologiska försök, vilket gör, skulle jag säga, att den är lite identitetslös. Det var ju under väldigt många år som Moderaterna styrde Stockholm, där man liksom verkligen drog det här med liksom marknaden i så här vården till exempel till det yttersta. Och nu så, när Socialdemokraterna styr, så vill man föra tillbaka det, och att man också tar det ganska långt, att man liksom återregionaliserar vård och stänger ner privata vårdentitet att ta tillbaka verksamheter till regionen, vilket inte heller verkar funka jättebra. Så att det finns ju många slitningar i Stockholmspolitiken, vilket gör att jag tror att det blir komplicerat. Det är inte liksom, det här är inte politiker som man kan lyfta upp och säga, titta vad bra det går i Stockholm. Det är liksom mer komplicerat än så. Och man vill ju ha någon som i så fall kan vara, titta här hur den här personen har lyckats. Men om vi hamnar tillbaka i vår lilla hörna av unga heta sossar, där vi försöker vara ibland och där vi väldigt sällan hittar någon som står och väntar på oss.
Det ekar oftast tomt.
Så skulle jag säga att hon inte är det längre. Och det är klart att de tänker att hon ska kunna ha potential kanske att bli det. Men jag tror inte att liksom Stockholmspolitiken är rätt avstamp. Det är en ganska stum studsmatta att göra liksom en volt ifrån.
Men skulle du säga att Hadzialics tåg liksom har kört från den här mest synliga politiken?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag tror att det finns alltid potential om man är en duktig politiker, och det tycker man ju inom partiet att hon är. Och sen så tror jag inte heller att den här rattfyllan för snart 10 år sedan, jag tror inte den spelar någon roll. Det var ju nödvändigt självklart att avgå då, men samtidigt var det ju en rattfylla som var, vet, strax över gränsen, hon hade druckit 2 glas vin. Det var jättedåligt omdöme, och man kan inte sitta kvar som minister om man kör rattfull. Men det är ju en engångshändelse som jag tror att ingen skulle hålla emot henne idag. Där tror jag inte det ligger någonting i fatet för henne.
Nej, och vi har väl till och med varit inne på, och många andra, att just det här sättet som hon ändå tog ansvar på, och där hon avgick direkt och var väldigt tydlig med det, tyckte många var ganska bra och liksom starkt gjort, att hon hade verkligen den sinnesnärvaron och det patoset och den, liksom, det ansvarstagandet.
Ja, det är konstigt det där att när man gör någonting fel och man bara går in och tar ansvar för det, så blir det ett mindre problem.
Tänk, så enkelt och ändå så svårt på samma gång.
Tänk om någon PR-konsult kunde berätta det för politikerna.
PR-konsulterna har fullt upp med att komma på olika typer av kampanjer nu med Simona Moansson, så vi får låta dem arbeta i fred kanske. Vi sätter punkt för idag, My, och så hörs vi igen på torsdag i en runda till. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.